Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Alltså, vi har haft en väldigt stark nykterhetsrörelse i Sverige sedan många decennier tillbaka. Förbudsförespråkare har haft väldigt mycket makt i Sverige. De har fått med sig folket och så vidare i deras förbudspolitik. Och sen har ju Statsverket gått in och sagt att allting ska vara kriminellt. Och när det blir på det sättet och det blir väldigt mycket flocktänk. Verkligen. Alltså, då skulle jag säga att med det så kommer stigmat. Med det så blir man misstänkliggjord om man lyfter den här frågan. Det spelar ingen roll om du försöker liksom vara saklig. Du kommer alltid hitta folk på andra sidan som vill stämpla dig som drogliberal eller som knarkare eller haschtomte eller någonting sånt. Va?
Men tror du alla blir misstänkliggjorda som pratar om det här? Eller tror du att man har någon viss bild av hur någon som röker eller använder cannabis är?
Ja, alltså alla blir inte misstänkliggjorda kanske fullt ut. Nu är det ju så att den här debatten var väldigt mycket mer tabubelagd, låt oss säga bara för 3-5 år sedan. Det har hänt otroligt mycket i Sverige de senaste 2 åren. Sveriges kommuner och landsting till exempel, SKL, har ju begärt av riksdagen att man ska utreda svensk drogpolitik. Och när han ställer sig på podiet inför riksdagsledamöter och gör en sån framställan och kommer med sin utredning och så vidare, då tror inte jag att riksdagsledamöterna tittar på honom och tänker fan vilken haschtomte. Det gör de ju inte, utan då tar de ju uppgiften på allvar naturligtvis.
Men vad sa man i den här utredningen? Eller vad kom man fram till?
De har begärt att Sveriges riksdag ska utreda så att säga den drogpolitik som finns. Och kanske framförallt den drogpolitik som tar fart efter, alltså någonstans i mitten på 80-talet och framåt. När man kriminaliserar det egna bruket av narkotikapreparat. För att det folk tror, människor tror ju att det här har varit kriminaliserat i alla tider i Sverige. Men så är det inte. Alltså jag tror att det är 86 eller 87 som det blir kriminaliserat just eget bruk. Det ska man ha med sig. Det är en ganska ny företeelse ändå.
Men vad tänker du, alltså din upplevelse eller din åsikt som försvarsadvokat? Alltså hur ser du på det här?
Ja, kanske inte som försvarsadvokat då, utan lite mer som Sargon bara. Då skulle jag säga så här att min uppfattning är att vi ska återgå till den ordningen som det var innan den sista förbudslagen trädde i kraft. Det vill säga att vi ska avkriminalisera eget bruk av samtliga rusmedel.
Och varför ska vi det?
Det finns flera. Jag ska bara förklara definitionen eftersom att det brukar vara så otroligt mycket följdfrågor på det. Vad menar du med det? Vill du legalisera? Tycker du att barn ska få knarka? Nej, det är inte det jag menar. Utan med avkriminalisering menar jag, enligt min definition, att man stryker paragrafen som rör ringa narkotikabrott. Det innebär att om du har rusmedel i kroppen och inte sitter bakom ratten eller gör någonting sånt, så ska inte det vara kriminaliserat. Men med ringa narkotikabrott så menar jag också mindre mängder för eget bruk som du har, alltså i form av innehav, ska inte heller vara kriminaliserat. Det är så jag menar, helt enkelt. Så att jag är inte för en legalisering.
Nej.
Det är något annat.
Och vad är skillnaden? För folk blandar ju ofta ihop det här.
Och jag ska ta det då. Legalisering är mer att det betyder egentligen reglering. Människor tror ju att bara för att man pratar om legalisering så handlar det om att då får det bara flöda fritt i samhället. Alltså alkohol som vi dricker här idag, det är ju legaliserat, men det är ju kontrollerat. Det är ju bara staten som får sälja det via Systembolagets försorg och sen är det på restauranger och så vidare. Och de som förespråkar legalisering av cannabis, de har ju också sådana idéer att det ska vara statligt kontrollerat. Det vill säga att det får framställas och säljas då helt enkelt. Men med en avkriminalisering så är det inte det fallet. Utan det är fortfarande olagligt att framställa och sälja och producera och smuggla och så vidare. Det är bara det egna bruket, den lilla människan, ska inte anses vara kriminell när den har substanser i kroppen.
Och varför skulle det vara bra om det blev avkriminaliserat?
Jag tror att det som är ett problem många gånger, för att vi måste skilja på, och det gör man sällan i den svenska debatten, för att den är så extremt tabubelagd. Och det finns så mycket demonisering i debatten. Mm. Det vill säga att alla som tar en joint är knarkare, är missbrukare. Mm. Riktigt så är det inte. 1 miljon svenskar har någon gång intagit cannabis. Men 1 miljon svenskar lever inte i misär som ett resultat av cannabis. Så att jag tror att man får skilja på ett bruk och ett skadligt bruk. Och det skadliga bruket, det vill säga när du faller in i det vi kallar för missbruk, låt oss säga. Där blir det ett problem om det är kriminaliserat. Varför då? Jo, för att en människa som håller på att gå in i ett missbruk, det sista den människan behöver, det är att staten kommer med stora batongen och slår i huvudet på dig och säger du är kriminell. Vi ser till att du blir av med körkortet, vi ser till att du blir kanske av med jobbet, bostad, du blir rapporterad till sociala myndigheter, blir av med vårdnaden. Det är det sista den människan behöver. Den människan behöver vård och hjälp. Den människan kommer inte att straffas till ett liv i liksom nykterhet eller i ett sundare tillstånd. Och det är det stigmat som jag vill bli av med. Mm. Och det sker genom en avkriminalisering.
För det känns ju som att den vanligaste, alltså många säger ju att röka cannabis, eller på något sätt använda det, är en inkörsport till tyngre droger. Ja. Och det känns ju inte som att det är det i de flesta fallen.
Nej, och det är det inte. Alltså den så kallade gateway-teorin då, som den kallas för, den har slagit sönder för liksom decennier sedan. Mm. Den är så förlegad. Men det var ju den åtminstone jag som är 70-talist fick höra på mellanstadiet och högstadiet. Det kom ju alltid någon föreläsare som skulle förklara för oss att om du tar en joint så hamnar du dagen efter på plattan som heroinist. Och naturligtvis går det inte till på det sättet. Det är dumheter. Och det är skrämselpropaganda som man bedrev institutionellt på den tiden, ska jag säga. För oss som är uppvuxna i min generation åtminstone. Det finns inget belägg för det. Du börjar alltid med alkohol. Du kanske till och med börjar med cigaretter. Då är det snarare det som är inkörsporten, skulle man kunna säga. Och sen är det ju så att när du gör någonting, när du kriminaliserar någonting. Mm. Alltså snarare är det så att de som pratar om den här gateway-teorin, de borde ju snarare vara av uppfattning att vi ska legalisera. För att om du har kriminaliserat alla de här substanserna, och så börjar du med att du har en kran, låt oss säga. Någon som är en leverantör, en återförsäljare med cannabis. Mm. Så vill ju den personen kanske introducera dig i tyngre droger. Men tänk om man skulle kunna köpa då cannabis på Systembolaget. Då hamnar du inte i den situationen att du har en kran som vill introducera dig för amfetamin, kokain och i slutändan heroin kanske.
Men vad tror du händer, eller var du klar?
Ja.
Vad tror du händer med dem som säljer det här olagligt? Alltså vad händer med dem om vi avkriminaliserar eget bruk och legaliserar cannabis?
Ja, jag tror att det blir lite olika effekter där. Mm. Det jag tänker, vi satsar enorma pengar, alltså hundratals miljoner vågar jag påstå, varje år på att jaga ungdomar eller vuxna personer som ska, som det heter, pissas av. Mm. Det vill säga att man ska jaga om de har THC i kroppen. Bara den typen av urinprov kostar långt över 30 miljoner årligen. Utöver det har du polisinsatser, rättsväsendet blir belastat och alla de här hundratals miljonerna per år. Ta dem till att jaga riktiga bovar, höll jag på att säga. Alltså där kan du kanske om möjligt öka sannolikheten för att en människa som håller på med grovt narkotikabrott åker fast. För att i Sverige är det så att 90-95% av alla narkotikabrott är ringa nark. Det är ringa narkotikabrott. De stora busarna, de sitter ganska tryggt ändå alltså i Sverige. Så att min uppfattning är att om du avkriminaliserar, öronmärker pengarna till att jaga liksom tyngre brottslingar, så kanske du ökar uppklarningsprocenten. Mm. Det är beträffande avkriminalisering. Legalisering, där är det annorlunda. Då går ju staten in och konkurrerar med en svart och olaglig marknad. Och där kan du få helt andra effekter.
Så många jämför ju cannabis med alkohol. Mm. Tycker du att man kan jämföra liksom effekter av alkohol? Alltså att det kan vara ett argument för att avkriminalisera cannabis. Om man kollar på de dåliga effekterna av alkohol och hur mycket det kostar vårt samhälle. Och den dödlighet som uppstår i förhållande till vad cannabis...
Ja, det där är en omstridd fråga. Vilket rusmedel är värst? Alltså rusmedel... Vi har, låt oss säga, fullt lagligt. Vi har socker, kaffe som är rusmedel. Man kan skratta åt det, men det är faktiskt rusmedel också. Det är fullt lagligt. Och sen har vi alkohol då, som är lite mer reglerat. Frågar du till exempel en professor i England som var bara till några för ungefär 10 år sedan rådgivare för den engelska regeringen. Han fick ju uppgift att på något sätt titta på vilka av de här alla rusmedlen är de mest skadliga. David Nutt heter han. Och när han liksom gjorde klart sin lista så satte han alkohol högst upp. Och sen kom liksom heroin, crack. Och ganska långt ner, tror jag, på 7:e plats kom cannabis. Och det var efter tobak som var ungefär på 5:e plats, va? Så att han menar ju på att alkohol är till och med per dos farligare än vad cannabis är. Men jag vet inte.
Det är ju intressant att vi inte pratar om alkohol på samma sätt.
Nej, det gör man inte.
Alltså det är ju också någon slags tystnadskultur kring det.
Ja, visst. Ja, men det är ju socialt accepterat och det är kulturellt betingat. Det är liksom, vi har ju välkomnat det i, liksom, i folkhemmet, håller jag nästan på att säga. Mm. Så att det ifrågasätts inte på något sätt. Men alkohol är ju, det är en farlig drog och den vållar enorm skada och kostnad för samhället. Det är liksom ingen snack om den saken. Den slår sönder familjer, den väcker vreden hos människor så att de slår ihjäl varandra. Mm. Det är liksom en i sanning farlig drog. Sen är det svårt för mig, jag är ingen medicinare eller farmaceut i den bemärkelsen, att ställa dem emot varandra. Men du har jäkligt mycket alkoholrelaterad brottslighet i Sverige. Det är ju en sak som är sant.
Ja, för man upplever ju inte att folk som röker typ skadar andra eller blir utåtagerande på samma sätt. De blir lite mer... lugnare, om man ska säga, än folk som dricker. Eller jag upplever det. Det här är ju min subjektiva uppfattning.
Ja, nej, men det är klart att alltså, idén om cannabisbruken, det är ju att man blir mellow. Alltså att man blir låg, att man lever i någon form av flumvärld och så vidare. Men jag tror att det där är ganska individuellt. Alltså. Jag tror människor reagerar lite olika på det där, helt enkelt.
Men jag tänker så här, i förhållande till typ andra delar av världen. Mm. Alltså varför är det här ett så stort problem och tabubelagt ämne jämfört med Kanada eller Spanien eller Holland eller Frankrike?
I Sverige alltså? Ja. Ja. Nej, men jag skulle tro just det som jag sa i början, att vi har en förbudsrörelse och en nykterhetsrörelse som har liksom en stark position. Och sen är det där när vi är ganska följsamma som människor också i Sverige, tror jag. Alltså, om man nu får vara generaliserande. Ja, men alltså, du vet hur det är. Du liksom ökar någon bondskatt i Frankrike med 0,3% och bönderna liksom stormar Paris och liksom intar Hotel Ritz. Men i Sverige, när det liksom, du kan driva igenom en förbudslag utan att det blir liksom några större protester och just när man kommer med den här dramaturgin som finns om att tänk på barnen och du vet...
vad menar du med tänk på barnen?
Ja, men det är väldigt mycket så. Alla de här förbudsivrarna, det är väldigt mycket så här. Tänk på barnen, säger de hela tiden. Ungefär som att jag som håller på och argumenterar för avkriminalisering eller de som argumenterar för legalisering skulle vilja barn illa. Och det är inte det handlar om, naturligtvis. Nej. Tvärtom, vi vill barn väldigt väl. Tänker jag. Det kanske inte lät så bra det där, eller? Ja, fan. Ja, men kan man spola tillbaka?
Jag pratade med en läkare som heter Fred Nyberg.
Ja.
Och han berättade ju då att hur skadligt det är att röka eller testa cannabis om man är under 20.
Mm.
Och att om man skulle avkriminalisera det här så skulle, apropå barnen, tänk på barnen.
Ja,
då skulle de sätta igång och testa det här och bli skadade i det långa loppet.
Mm. Ja, man kan ju börja med att konstatera så här, förbudet, har det avhållit så väldigt många människor i Sverige, givet att 1 miljon redan har testat cannabis?
Eller typ hela Sverige.
Ja, men det är väldigt många. Så att det där förbudet kanske inte har så stor effekt ändå. Det är ingenting som avhåller människor. Snarare skulle jag tro att väldigt många ungdomar tycker att det är lite spännande och coolt att testa det, eftersom att det är förbjudet, va? Mm. Fred Nyberg är en väldigt känd professor i de här sammanhangen. Han är en del, skulle jag säga, av de mest tongivande professorerna som har förespråkat förbud genom alla årens lopp. Så att han är inte någon superfavorit hos mig. Du kan alltid hitta en professor i varje läger, så att säga. Han är den som väldigt mycket fokuserar på det skadliga och vill framhäva det och så vidare. Jag säger inte att det är ofarligt att röka cannabis.
Nej.
Självklart finns det ett skadligt bruk. Det finns människor som faller i djup missbruk. Det finns till och med självklart människor som hamnar i psykostillstånd också av cannabis. Det är ingenting att förringa. Det säger ingenting om.
Men en väldigt liten procent kanske.
Absolut.
Alltså på samma sätt som att det är några stycken som kanske börjar använda tyngre droger.
Definitivt. Och det är så man får se det. Och tanken är, med avkriminalisering, det är nog inte, vi kan inte, jag har ingen kristallkula att jag kan säga exakt hur människors rusvanor i Sverige kommer påverkas av en avkriminalisering. Det kan väl vara så att, låt oss säga att om det är 5% av befolkningen som på något sätt brukar cannabis idag, så kan det bli, låt oss säga, 6% genom en avkriminalisering eller en legalisering.
Mm.
Eller låt oss säga att det blir 7-8%. Men för mig spelar inte det så stor roll. Det viktiga är det skadliga bruket. Det är den delen som vi måste minska. Inte det, att det är människor som har testat cannabis på olika sätt.
Nej.
Utan det, vi ska minska antalet som faller i gravt missbruk och som får problem av det. Och det gör du genom en avkriminalisering, menar jag.
Vet du hur stort det skadliga bruket är?
Jag har inga exakta siffror på det, så jag vågar inte chansa det. Skulle jag säga det nu så kommer det komma något snille på nätet och säga att jag har fel.
Men vad får du för reaktioner när du pratar om det här? För det känns som att du sticker ut hakan ganska mycket.
Ja, nu för tiden är det annorlunda. När jag började för kanske 2-3 år sedan att prata om det här öppet, då var det helt andra tongångar. Då var jag knarkliberal, jag var haschtomte, folk frågade om jag har en egen odling hemma, om jag är påtänd och så vidare. Det var liksom alla de där, jag fick alla epiteten, både liksom på infomailen på jobbet och sen var det i kommentarsfält på sociala medier och så vidare, och egna meddelanden på olika sätt. Idag är det inte så.
Vad alltså, har hänt?
Ja, det har hänt någonting de senaste senaste året, skulle jag säga. Jag var i Almedalen förra året och då var det fortfarande på det sättet att det kunde komma fram någon sjuksköterska som bara skrek tänk på barnen och liksom alla kommer hänga i lyxstolpar ifall att man legaliserar eller avkriminaliserar och så vidare. Men så är det inte idag. Och jag tror att, ja men alltså det var exakt så som det sades, va? Men idag är det mycket, det är en helt annan, och jag tror delvis att det har med medierna att göra. Alltså plötsligt så kan Ekdal ha ett specialprogram på SVT där man diskuterar ruspolitik, man diskuterar harm reduction. Jag vet att advokatsamfundets generalsekreterare Ann Ramberg var med i det programmet och hon ställde sig positiv till att lyfta avkriminalisering, alltså eget bruk ska lyftas från rättsväsendet in i sjukvården istället. För det är det vi vill.
Mm.
Alltså bort med det, det är inte rättsväsendets sak. Om du eller jag intar rusmedel på ett skadligt sätt, vi blir inte kriminella för det. Vi blir vårdbehövande för det. Och det är vård vi ska ha. Vi ska inte ha straff. Det är det som är liksom hela poängen. Och det är inte superkontroversiellt att säga det idag.
Nej, för det känns ju som att dels, jag har en kollega som investerar jättemycket i CBD-aktier i Kanada.
Ja.
Alltså hon är helt tokig i det här.
Ja.
Bara det här i framtiden.
Mm.
Och sen finns det ju både tamponger nu som ska vara så här mensvärkslindrande med CBD-olja.
Ja.
Och många stater i USA legaliserar. Det finns typ motsvarigheten till Christiania i Spanien eller i Barcelona.
Ja.
Alltså tror du att det här också spelar jättestor
jättestor
roll?
Naturligtvis. Självklart, jag glömde säga det. Den internationella utvecklingen har jättestor betydelse. Vi sneglar ju på liksom allt som sker på andra sidan Atlanten. USA, Kanada, kanske framförallt Kanada skulle jag säga, har beröringspunkter med Sverige. Det är liksom ett samhälle med lite motsvarande strukturer som Sverige. Så att det är självklart att det har betydelse för hur människor ser på det hela. Men också att det har... Liksom medierna vågar ifrågasätta också och det kommer igenom debattartiklar från oss då som har en annan åsikt än det som står i lagboken.
Men även den positiva effekten som cannabis faktiskt har på vissa människor?
Precis, alltså den medicinska cannabisen har ju också naturligtvis påverkat eftersom att väldigt många studier internationellt säger att cannabis har medicinska effekter. Så att det har ju blivit, det går en grön våg liksom över hela världen. Det är ingen, eller västvärlden ska jag säga. Det är ingen snack om den saken.
Hur så. Är tugget i advokatbranschen? Är det delat där också?
Jag vet inte. Nu, jag har en kollega som är här på läktaren, supertrevligt. Jag och hon är likasinnade när det gäller de här frågorna. Felicia heter hon, det var hon, jag och sen ungefär ett 20-tal advokater slash jurister till som skrev en debattartikel. Och det var väl tidigare i år tror jag, eller hur Felicia? Ja. Och då var vi ändå ett 20-tal. Jag skulle säga att efter att jag liksom har stuckit ut hakan och jag har kommit med så här lite uppmaningar och så vidare så har vi nog samlat ihop ett gäng på 35 åtminstone advokater och jurister som öppet vågar... Alltså prata på det här sättet. Jag tycker att det är ett jättestort steg. Så att det händer saker hela tiden. Det blir större och större förståelse inom så att säga advokatkretsar. Och vi får ju sticka ut taken. Men jag menar, det är klart att en myndighetsperson inte får göra det. Jag vet ju att det finns poliser som tycker exakt likadant som jag. Det finns åklagare som tycker exakt likadant som jag också. Det finns säkert domare också som tycker exakt likadant. Men där är det ju liksom lite svårare för dem att gå ut och ha en sån hållning.
Men alltså, man råkar inte illa ut om man säger något. Om man har en byrå och börjar uttala sig om det här. Får inte folk för sig olika saker då?
Nej, absolut inte. Det är klart att jag fick ju lite glåpord i början. Men helt ärligt, vem fan bryr sig?
Känner du så?
Ja, men jag känner verkligen så. Vem fan bryr sig? Alltså, vi kan inte liksom ha en idé om att vi ska följa någon jävla PK-ton hela tiden. För vad det är som är korrekt för dagen så att säga. När man vet att det är liksom, vi har ett systemfel.
Mm.
Så är det ju.
Ja. Föreningen Tryggare Ruspolitik.
Ja.
Berätta lite, vad gör ni?
Det ska jag förklara, eller vi har i princip nästan bara börjat. Men jag kan förklara vad, jag är engagerad i den föreningen. Och jag var med och startade den föreningen. Jag tror att det är ett jättebra, seriöst initiativ som handlar om att skapa liksom fortbildning, utbildning och förespråka en, liksom en tryggare ruspolitik.
Mm.
Vi är en systersförening till en norsk förlaga där det är en initiativtagare som heter Ina Spinningroll som startade den föreningen i Norge tillsammans med vice ordförande som också är advokat i Norge faktiskt. Och de har gjort jättestora framsteg i Norge. De är ju så här nära att komma till en avkriminalisering i Norge. Så att de är ju liksom våran förebild. Och sen är vi liksom lillebror eller lilla syster på något sätt här i Sverige. Vi har precis startat det och reggat det i år. Och nu liksom tutar vi och kör. Så att vi jobbar för harm reduction som det heter. Och sen avkriminalisering helt enkelt.
Men Sverige och Norge är ju ganska lika.
Ja.
Varför är de så inte rädda för det här?
Säg det. Jag vet faktiskt inte. Jag vet att hon berättade för mig hur hon startade det där initiativet. Och jag vet inte ens om jag får säga det här, men jag tror att det... Men hon var hemma och var mammaledig och liksom ammade sitt barn. Och bara kände att hon hade väldigt mycket fritid. och kände av liksom vindarna och någonstans så kom hon fram till att ah, men vad fan, jag startar en förening som ska avkriminalisera och jobba för harm reduction. Och sen bara några månader senare så hade hon tagit över norsk politik. Jag vet inte.
Oj, spännande.
Ja.
Jag tänkte att vi skulle släppa in lite frågor. Om det är någon som...
Alltså du har så kniviga frågor. Herregud alltså.
Jag undrar, de här frågorna kanske kommer komma lite från fel håll. Men det är två ordfrågor. Vi använder ändå dem så jag tänker att det finns en massa mer saker än någon form av liksom, filosofisk syn på vad man har ordet i tiden. Och det ena är rusningsmedel. Och det andra är kriminell. För i det här kriminell så säger det så här, men jag tänker så här, för mig som då inte är jurist så tänker jag så här, kriminell är det man om man har gjort någonting kriminellt. Och så tänker jag så här, då blir man kriminell när man har gjort något kriminellt. För kvinnor är det kriminellt att ta drog så blir man kriminell. Men det är någon annan betydelse i den orden, är det ordet då kriminellt som ligger utanför det här, när man har brutit lagen eller inte?
Nej, alltså med kriminell så menar jag att man har gjort en lagöverträdelse. Nej. Alltså någonting som är brottsligt i brottsbalkens mening.
Det är kriminell om han har rökt gräs. Om det är olagligt och sen är det inte olagligt om man inte är kriminell om han har rökt gräs.
Jag förstår inte riktigt hur du menar. Men alltså, det, alltså när jag pratar, när jag använder ordet kriminell så syftar jag på naturligtvis en människa som begår lagöverträdelser. Det är min enda definition. Alltså något annat tänker inte jag kring det hela. Ungefär så.
Okej, men det du sa innan var, som jag tyckte var intressant, alltså, när man är ju inte kriminell om man har tagit en drog.
Ja.
Och då tänker jag så här...
Man borde inte vara kriminell, det är så jag menar.
Men då finns det ändå någonting. Ja, för då borde du i princip säga att lagen borde inte vara på det här sättet.
Precis, och det är det jag menar. För att jag tycker faktiskt inte, men, och du sätter lite fingret på frågeställningen också. För att i min värld... Så det som är de allvarligaste brotten, det är så kallad målsägande brott. Det vill säga att du har ett offer på andra sidan, någon som du skadar. En människa som intar ett rusmedel skadar egentligen bara en enda person, det är ju sig själv, va? Så jag kan inte se... Vad sa du? Ja, alltså indirekt då, så att säga. Indirekt kan man göra det, men det är inte en direkt skada som landar. Och där tycker jag att det blir väldigt vanskligt, men... Det jag bara säger, och det är det som är väldigt mycket poängen med avkriminaliseringsdebatten, det är att lyft hela den frågan, alltså missbruksfrågan, den har inte i rättsväsendet att göra. Det är inte polis, åklagare, advokater och domare som kan fixa till det så att de kommer ur sitt missbruk. Det gör vården, in med dem i vården. Det är det som är liksom själva tankeexperimentet.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah. That plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST. Code ACAST.
Kör.
Jag har en liten fråga. För ni nämnde innan att det har legaliserats eller avkriminaliserats i andra länder. Vet du någonting om hur de samhällseffekterna har varit av den avkriminaliseringen eller legaliseringen. Mm. Och sen den här utredningen som har beställts, är syftet att titta på olika alternativ för vad som kan ske alltså i Sverige. Och i sådana fall har man jämfört då, antar jag, med de länderna och kommit fram till några... Alltså,
Utredningen är inte klar. Den är inte klar. Man har bara bett riksdagen att utreda den här saken. Men om man kollar effekter då internationellt, alltså USA, Kanada och så vidare. Jag tror att det är lite för tidigt. Kanada har ju precis genomgått en legaliseringsprocess, så att utvärderingen kanske kommer ett år från idag. Men,
Holland.
Jag vet inte vad man ska säga. Holland har ju haft det i många år, men ta Portugal. Det är ett klockrent exempel i Europa. Portugal hade bland Europas högsta narkotikarelaterade dödlighet till dess att de avkriminaliserade, och idag ligger de liksom i botten i Europa. Sverige har Europas näst högsta dokumenterade narkotikarelaterade dödlighet. Det är bara Estland som ligger över oss. Så att uppenbarligen är det så att när man faller i ett missbruk i Sverige så leder det till döden i mycket större utsträckning än vad det gör i nästan hela övriga Europa, med undantag för Estland. Och bara det liksom är ju naturligtvis en tankeställare. Tidigare i år så var det en gammal inrikesminister, tror jag hon var, i Schweiz, som heter Dreyfus, som fick kriminologpriset i Sverige, det svenska kriminologpriset. Hon fick det för att hon delade ut heroin gratis till heroinister. Och vet du varför? För att hon halverade antalet heroinrelaterad dödlighet i Schweiz med den åtgärden. Så att jag är fast övertygad att avkriminaliseringen kommer att leda till mindre skadligt bruk och mindre dödlighet. Och till syvende och sist, det är det enda som har betydelse. Det är människoliv.
Men tror du också att man kommer titta på legalisering i Sverige?
Då vet inte jag alltså om jag men jag vet inte, alltså saker och ting går så fort, och precis som jag sa, vi har ju lite det här flocktänket och flockbeteendet i Sverige, och när pendeln vänder så kan det gå jäkligt fort alltså, så att you never know. Sen finns det ju, alltså folk tänker så här, Kanada och USA, hur har det gått till exempel med den svarta marknaden? Har legaliseringen påverkat, alltså den kriminella marknaden? Men det som är problemet med alla de här snabbutvärderingarna som har gjorts nu i närtid, det är att förbudssidan plockar bara sina exempel, så här cherry picking varianten, och vi som tycker på ett annat sätt plocka våra argument hela tiden. Jag tror att det är ganska svårt med tillförlitliga data. Vi är sist med allt och vi är hårdast med allt. Alltså när det gäller just ruspolitik och narkotika. Alltså Sverige har stenhård. Jag tror att vi har västvärldens liksom strängaste narkotikapolitik. Är definitivt. Och precis som du säger, naloxon, alltså den här nässprayen som räddar liv på heroinister som har tagit överdoser. Det är alltså en spray som du inte kan bli beroende av. Du kan inte få överdoser eller någonting av. Det är en helt ovanlig spray, alltså vanlig spray som räddar liv. Och vi har inte haft den i Sverige på många, många år. Av en enda anledning. Vi vill inte främja missbruket. Du vet, det är den här signalplakatpolitiken liksom, som vi vurmar för i Sverige. Men effekterna är liksom livsfarliga av den. Så att, ja. Men jag tror att det kommer hända saker. Min vision är 2022 till nästa val. Om folk ställer sig lite på barrikaderna, knyter näven i fickan och blir lite obekväma i det offentliga rummet, fler vågar sticka ut hakan, då tror jag att vi har en avkriminalisering 2022. Det är min vision. Det är vad jag ska bråka för åtminstone. All. Avkriminalisering. Alltså eget bruk. Att ha substanser i kroppen ska inte vara kriminellt. Det är mitt påstående. Det spelar ingen roll. Jag skulle till och med säga att det är ännu mer angeläget för en heroinist än vad det är för en person som har rökt cannabis. Den personen om någon behöver ju inte få en batong i huvudet och veta att man är kriminell. Den skulle verkligen ha hjälp om den har fallit i ett missbruk.
Alltså jag tycker det är så spännande. Jag vet inte om folk håller med mig, men alltså Sverige är ju så himla modernt. Vi är väldigt så här before, det är mycket kreativitet. Det är mycket som vi är liksom förebilder för många andra länder. Och sen så kommer vi till cannabis och typ andra frågor. Då blir det helt plötsligt väldigt obekvämt och då är vi väldigt behind. Alltså det känns som att vi är så här väldigt konservativa. Och det är sjuka krafter. Alltså det är sådana motpoler liksom.
Jag tror att folk är rädda för att bli liksom stigmatiserade. De är rädda för att få de här epiteten alltså mot sig. Ingen vill bli stämplad som knarkliberal eller som knarkare och så vidare. Jag har ingen alltså större fäbless för cannabis överhuvudtaget. Jag har testat cannabis vid 5 tillfällen tror jag under hela mitt liv. Och varav, ska jag säga, 3-4 var ganska dåliga erfarenheter. Och den fjärde undrar jag om det verkligen var på grund av cannabis som vi hade så jävla roligt. För att vi var ganska lagom packade redan innan den där gåsen dansade in. Så att jag har ingen, alltså min drog är alkohol. Min drog är alkohol. Så att jag har ingen större fäbless för det där. Egentligen, utan jag ser det här strikt som en narkotikapolitisk fråga helt enkelt. Och någonting måste göras, för människor dör som flugor i Sverige. Mm. Alltså mer än trafiken och mer än väldigt många andra liksom dödliga orsaker.
Men det där känns också som en del av problematiken, det som du just sa. Så ingen vill bli stämplad som en knarkare.
Mm.
Att så här, nej, men alltså det kanske är det också man måste jobba med. Typ de där attityderna och de där situationerna i samhället.
Ja.
Ja, men det är ju som våran syn på prostitution också.
Ja.
Alltså sexarbetare.
Ja.
Liksom, det är också någonting sjukfullt.
Ja.
Alltså man kanske måste angripa problemet på något annat håll.
Ja, och vad fan vet jag, ska vi liksom starta någon jäkla kulturrevolution här i Sverige så att människor får tänka fritt? Ja, det kanske jag har redan gjort, det kanske pågår och det här är en del i den kulturrevolutionen och då får det fan vara så.
Jag bor i Belgien och då löste det genom att legalisera syntetiskt cannabis.
Okej.
Och så säljer de det och sen så står det, så är det så här som blad och sen så ska det vara som det är.
Varför då undrar man? Det borde ju, alltså, plantan borde man ju inte ha något emot kan man tycka. Men det är så mycket demonisering kring det här, just kring cannabisplantan och så vidare. Jag menar, idag i Sverige har du industrihampan som alltså är en fullt laglig produkt. Och jag har ju träffat en hel del alltså industrihampabönder. Du kan inte bli hög på att röka industrihampa, det går inte. Det är liksom 0,2% THC. Du måste röka då liksom en joint som är lika stor som en lyxstolpe för att det ska kunna få någon effekt. Men till och med de personerna som jobbar med industrihampan får höra liksom av människor att de är drogliberaler och så vidare. När de liksom framställer smör och liksom helt vanliga produkter. Alltså en t-shirt och något gammalt hamparep. Liksom. Så det är helt otroligt. Det är den här jävla hampafobin. Som, alltså fobin kring den här frågan som måste bort. Alltså. Det är ju det. Tror jag.
Jag tänker just K2 eller Spice som var väldigt populärt för några år sedan.
Ja.
Har inte det påverkat cannabis-diskussionen då? Kanske stabba på en
Ja.
Oj.
Nej, jag tror inte att Spice, för det där var en ganska kort fluga, den kom och gick. Jag har inte hört talas om Spice på.
Det var ju när de skruvade med molekylerna som
låg i räknesverket. Så har det ju alltid varit, den alltså illegala marknaden har ju, eftersom att alltså svensk ruspolitik utgår från något som heter psykotropkonventionen. Det är ju förteckning på produkter. Det här är knark, alla de här produkterna. Då har ju självklart den svarta marknaden vill liksom framställa någonting som inte faller in i den definitionen. Så att den där kampen har funnits i många år. Bland annat var det ju så att det fanns ett ämne som heter mefedron, eller finns än idag, och MDMA och den typen av produkter. En gång i tiden så hängde ju inte lagstiftningen med, va? Och det kommer jag ihåg just med mefedron som såldes öppet på nätet. Och jag var faktiskt med i det målet som gick hela vägen upp till högsta domstolen som blev lite prejudicerande i det avseendet. Och det var så jäkla sjukt i det målet, för då hade du liksom en ensamstående tvåbarnsmorsa som försökte dryga ut sin kassa med att kränga mefedron. Och hon hade liksom ett paket på liksom sängen någonstans. Och sen fattar man beslut, det här är olagligt, va? Och sen på, liksom, över dagen så blev den där försändelsen, från att det var lagligt så var det liksom 12-14 års fängelse. Det var helt otroliga konsekvenser för den enskilda personen bara av ett sånt beslut. Sen rättade Högsta domstolen till det att de sänkte straffen då. Men alltså, när man dömer i Sverige i narkotikamål och det är lite alltså, kvalitet på innehavet i form av alltså, kvantitativt lite större innehav, då det sticker iväg alltså. Det är väldigt många års fängelse.
Jag tänkte på, apropå din fråga där förut, Rebecka. Alltså jag vet att statistik har visat, eller jag läste en artikel, att man brukar mycket mindre cannabis i Holland jämfört med Frankrike. Trots att det är lagligt i Holland och förbjudet i Frankrike. Det är ju ganska spännande, tycker jag.
Och framförallt, jag menar oavsett vad, Holland som har en väldigt liberal syn, de har ju lägre narkotikarelaterad dödlighet än Sverige. Det kan vi ju konstatera. Och till syvende och sist så är det det som jag tycker har väldigt stor betydelse. För där är det liksom på liv och död uppenbarligen. Helt enkelt.
Men där är det
reglerat också. Ja, det reglerat. Men det finns ju ingen förespråkare som tycker att man ska få framställa hemma på kammaren och bara kränga som man vill. Utan de som pratar om legalisering, de vill ju att det ska in i Systembolagets hylla. Det är det de vill med cannabis. Och sen är det ju så här att, och nu är inte jag för legalisering, men om man ska ta liksom argumenten för och emot, så tittar man, NFC, Nationellt Forensiskt Center, kommer ut med en rapport varje år där de förklarar vad, liksom, vad renhetsgraden är på olika droger i Sverige. Alltså hur utvecklingen går. Och tittar du på cannabis under en 10-årsperiod, eller i vart fall hash ska jag säga, så har ju renhetsgraden nästan tredubblats. Alltså det ligger ju liksom i den kriminella marknadens intresse att skapa ett snabbare behov, att liksom pumpa upp och göra det renare och renare och renare. Medan hade det här varit reglerat kanske enligt ja, en systembolagsmodell, så kanske man skulle ha haft helt annat, att man trycker ner, att det inte blir så skadligt, förstår du vad jag menar? Att man ser till att cannabis och hash och den typen av produkter inte är så extremt starka. Renhetsmässigt. Vad vet jag? Jag skulle säga så här. Låt oss vänta och kolla lite vad det är som händer i Kanada. Alltså den typen av samhällen som är jämförbart. Och sen drar vi lärdom av det. Och så möter vi utvecklingen också. Tittar på vad som händer i Norge till exempel. Och sen tar vi rygg på det bästa av världen. Liksom. Lite så tänker jag. Men det är ett steg som är för långt. Det är så oöverblickbart och vi vet inte vad det innebär för Sverige.
Skulle man kunna driva frågan om legalisering av motåtgärder istället, alltså för att rätta liv? Naloxon, penner, dela ut gratis, naloxonspray.
Ja.
Vad sa du, motbok?
Motåtgärder istället för att rätta liv.
Ja. Men det är ju liksom temat harm reduction, det är ju vad det handlar om. Ja. Alltså sprututbytesprogram till exempel. Varför ska du inte ge heroinister som kan smittas? Alltså, det sprider ju HIV, sjukdomar och liksom skapar ju dödlighet naturligtvis när du inte ger dem rena sprutor. Bara för att vi ska hålla fast vid någon form av nolltolerans. Det är den där nolltoleransen som är ett jätteproblem med Sverige. Alltså ta bort den, glöm den. Den går fet bort den nolltoleransen. Vi ska ha nolltolerans mot dödlighet. Människor kommer alltid ta rusmedel. Alltså välkommen till verkligheten. Ungefär så.
Du hade någon fråga, Saga.
Ja.
Jag tänkte på dödlighet eller våldrelaterade, gängrelaterat våld och så vidare i samband med att man avkriminaliserar eller legaliserar snarare skulle det vara. Har man sett någon effekt jämfört med Sverige på i något annat land? Har legaliserat där man har minskat våld?
Jag vet faktiskt inte om jag ska vara helt ärlig. Jag vet att i debatten har lyfts fram väldigt mycket. Speciellt i kölvattnet av de här gängskjutningarna som sker i svenska förorter. Så brukar det vara legaliseringsförespråkare som säger att man ska ta liksom... Jag kan inte säga att om man legaliserar så minskar antalet skjutningar. Jag kan inte svära på det. Men att narkotika är födkroken och källan till väldigt mycket av deras liv och levande. Det är ju ingen snack om den saken. Det är ju ingenting att hymla om. Vi har ju genom de förbudslagar som finns skapat, alltså i den bemärkelsen, en svart marknad. Och den styrs ju av helt enkelt livsstilskriminella. Så det är ingen snack om den saken. Men jag kan inte svära på, för att jag tror att de där gängskjutningarna, om vi ska prata om det, det kan ju bero också på väldigt mycket tillgängligheten för vapen. Hur hade utvecklingen varit i Sverige om vi inte hade haft ett krig i Balkan och inte hade gått med i EU med öppna gränser? Det har ju liksom flödat hit vapen från öst eftersom att vi har haft ett krig i Europa i närtid, va? Så det är klart att det finns sådana samband också.
Det skulle inte bara vara grund av narkotika.
Nej.
Nej. Men kan vara en del av det?
Ja, det kan vara en del av det. Absolut, jag håller inte det för uteslutet. De skulle ju tjäna väldigt mycket mindre pengar. Det är jag helt övertygad om. Ifall att man legaliserar.
Man begår andra brott, tänker jag.
Ja. Ja, precis.
Jag tänker att summan av brottsligheten är konstant.
Så kan det ju väl vara. Det kanske blir mer utpressningar eller vad vet jag. Eftersom att det är lätt förtjänta pengar. Att sälja knark. Felicia?
Ja.
Jag har tagit över.
Vet ja, det är bara att köra. Om någon vill ha påfyllning så säger ni bara Fahima i baren. Just saying. Ja. Jag ser några tomma glas.
Jag tänkte lite inne på det temat kanske. Med kriminalitet. Jag tänkte att jag lyssnade på en dokumentär på SR som de har. Men det handlade i och för sig bara om kokain. Men ändå så var det så att man konstaterar att droger förekommer ju inte bara bland, ja, där det finns kriminalitet eller gängkriminalitet. Utan där pratar man just om att det är väldigt vanligt med kokain i rika kommuner som Danderyd och Täby. Man tog upp de tre. Och det är mycket ungdomar som växer upp i hem där de har välutbildade föräldrar som jobbar oerhört mycket och som är borta väldigt mycket. Och där ser man det jättemycket. Och även liksom framgångsrika folk, mycket i finansbranschen tog man upp, som tar kokain för olika jobb och så vidare. Och det här känner man ju till. Men polisen lägger inga resurser på dem. Utan risken att du skulle åka fast för något narkotikabrott i de kretsarna är betydligt mindre. Om du är född i någon lägre stämd kommun. Då tänker jag det att kanske inte är uttalat, men att vad jag har hört lite och tänkt är väl att just att ett incitament då som man har för att ha kvar den reglering som vi har idag, där det är olagligt att inneha eller påverkan av, det är just för att det är ett sätt att komma åt kriminella som man kanske inte kan göra på ett annat sätt. Alltså du kan visitera någon för att du tänker att man har knark på sig, och så tänker man att ja, bra, nu får vi de här kriminella killarna, nu kan vi göra lite bullshit här och så vidare.
Ja.
Vad tänker du om det?
Jag vet inte, det blev ganska många frågor där i ett. Men om jag börjar med, för det är ett jätteintressant perspektiv faktiskt. Det gjordes någon studie nyligen där man kom fram till att Danderyds gymnasium var ju liksom, det var vanligast. Men där har du ju inte samma, du har ingen särskilt stor misär där om man säger så. Så att det är det här med socialt stigma och rusmedel som tillsammans gör att man hamnar i ett problematiskt bruk, så att säga. Det finns ju forskning som säger precis det du säger, att det finns, låt oss säga, ett klassförakt i rättstillämpningen. Det vill säga att man fokuserar resurser på särskilt utsatta områden och där ska alla pissas av och stoppas och granskas och kontrolleras. Och så struntar man i de rika kommunerna, till exempel Danderyd där jag bor, va? Men det visar ju också att det är så mångfacetterat. Man kan inte bara säga att alla som intar ett rusmedel blir knarkare och deras liv förstörs. Det är fan ta mig det enda jag kan säga om mina barn. Det vill säga att statistiskt sett så kommer de gå kanske då i Danderyds gymnasiet. De kommer att knarka och bli jävligt framgångsrika. Det är liksom de enda tre sakerna jag kan hålla för visst, alltså statistiskt sett, i den här världen. Och så det är inte så enkelt att bara för att du tar en joint så hamnar du liksom som heroinist på plattan. Det visar ju den forskningen om något. Sen just det här med om det upphör kriminalitet och så vidare. Jag tror att jag kan för lite om det, va? Jag känner ju till grabbarna, jag företräder ju dem i domstol såklart. Och de som säljer knarket. Och de som skjuter också för den delen. Men det kanske är lite som du säger, alltså summan av, alltså den är konstant. Skulle de inte sälja knark så kanske de skulle ägna sig åt något annat. Alltså börja med utpressningar i större utsträckning eller bedrägerier eller den typen av brottslighet. Vad vet jag? Mm. Jag tror att jag kan för lite för det, om det faktiskt, om jag ska vara ärlig. I'm sorry.
Linus hade någon fråga där borta.
Ja, men jag tänkte på det här, du pratade lite om skillnaden mellan legalisering och avkriminalisering.
Ja. Konkret då, jag sa ju det i början. Konkret så ska ringa narkotikabrott slopas.
Och vad är ringa
narkotikabrott? Det är skit som du har i kroppen. Allt som när du liksom pissar. Är det THC, är det kokain, är det heroin? Det spelar ingen roll vad du har i kroppen. Det ska inte vara brottsligt att ha det i kroppen. Sen finns det då enligt praxis och i den svenska rättstillämpningen liksom tusentals rättsfall som säger att vi har gränsvärden när man utgår från att ett innehav är ett ringa narkotikabrott. Till exempel när det gäller cannabis så är det väl upp till 40 gram va? Som är ringa nark. Det kan vara för eget bruk. Men det är aldrig ringa narkotikabrott att överlåta. Det är det aldrig. Så det spelar ingen roll om du överlåter 1 gram cannabis eller 5 gram eller 10 gram, det är normalgraden. Så det är bara innehav för eget bruk i små doser och skit som du har i kroppen som ska bort enligt avkriminaliseringen. Det är min uppfattning. Och sen är det så att i Portugal, där kanske man har drivit det lite för långt. Där blir det nästan som att du liksom, om du påträffas i en viss situation så kan staten liksom mer eller mindre tvinga dig till att genomgå olika vårdprogram och så vidare. Jag menar ju på att man ska försöka pinpointa de som har hamnat i ett och liksom få in dem i vården den vägen. Och sen lagligt, lagmässigt, lagtekniskt, det kanske är socialtjänstlagen eller LVU, LVM och den typen av lagstiftning som man kanske får stuva om så att det blir bra. Men det får ju något departement liksom klura på. Jag har ju inte mannen att göra det.
Hanna?
Men jag undrar, är någon som har tittat på relationen mellan de här skjutningarna som kanske är ett centralt problem och drogförsäljning?
Ja.
Det behöver inte höra ihop sig.
Ja.
Men det är någonting kanske.
Ja, alltså. Det här stödjer jag inte med på någon forskning. Men jag har ju trots allt jobbat i vart fall 15 år som försvarsadvokat. Så jag vet ju vad det är som oftast är motivet till olika skjutningar om vi ska ta det. Och territoriella frågor och liksom att herraväldet över knarkmarknaden eller illegala marknaden är ju en del av det. Men det är ju inte förklaringen till alla. Utan allt som ofta så är det, och det händer ju också att människor är...
Jag tänker att det är ju någonting de beskriver, alltså jag ska försöka säga, men jag tänker att det finns ju medvetna tankar och så finns det urkrafter, eller så ofta om man tittar ur ett samhällsperspektiv så kanske man sätter en händelse i relation till en annan händelse för att fler kopplingar som inte
var. Ja, alltså det kan vara kränkningar. Någon har varit med den andras tjej, alltså underskatta inte det. Det kan föranleda en skottlossning. Och när den har börjat så ska det ske en vedergällning och sen är det igång va. Så att det sägs ju att det är någon form av gängkonflikt i Göteborg som har skördat jättemånga liv. Otroligt blodig historia som egentligen bara bottnar i en otrohetsaffär. Så att det finns ju så många olika anledningar.
Men det förstår jag, men jag tänker att det är samma sak som du beskriver som de territoriella orsakerna. Det är det som jag tänker att någon kanske på någon liksom forskarnivå har suttit och tittat på relationen mellan drogförsäljning och skjutningar. För det är väl någonting som har ökat avsevärt.
Antalet skjutningar har nog ökat den absolut senaste perioden, men antalet mord i Sverige har inte ökat. Så det är ju tillvägagångssättet, alltså i form av skjutvapen. Men det är precis som jag sa, det kan ju ha att göra med tillgången till vapen också som har ökat i Sverige. Och det kan ju bero på andra faktorer. Till exempel då att gränserna har blivit öppnare och att vi har haft ett krig i närtid. Och när det kriget är över så sitter du på enorma vapenarsenaler och de ska ju säljas vidare. Och när det sprids över Europa liksom och landar så kan ju det också...
Men det är ingen som har tittat på försäljningen.
Det vet inte jag. Det vet inte jag. För att man ska forska i det där så måste du väl titta på väldigt många domar helt enkelt. Där man har fastslagit orsaken till...
Inte
vad jag vet. I don't know. Om man vill veta mer så ska man in på tryggare ruspolitik. Behöver man hjälp så hör inte av er till mig. För att jag har för mycket klienter och jag ska ha semester nu. Så låt mig vara, håller jag på att säga. Så att ungefär så.
Tack för att du var med idag.
Tack för att jag fick komma.
Och tack allihopa för att ni var här. Eller för att ni är här. Och tack till alla som har kollat.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.